Det här är P1, Sveriges Radio.
Uppskattningsvis tusentals återkallade körkort visade sig vara 40.
Jag säger inte observera att Transportstyrelsen inte har på någonting. Jag bara säger att det
gör du väl mellan raderna lite, eller?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Och som redaktionernas tipstelefoner. Hur glidhitta är de?
Okej, taget. Shoot. Välkommen till redaktionen på Sydsvenskan.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. I dagar, veckor, månader nu så har det puttrat i svenska medier. Frågan om Transportstyrelsens återkallande av körkort efter att folk har fått ta så kallade PET-tester. Trots att man aldrig kört rattfull kan ens alkoholkonsumtion ändå leda till att man förlorar körkortet efter att läkare som man aldrig ens har träffat har ställt en missbruksdiagnos baserat på 2 PET-tester. Sådana historier har det kryllat av i svenska medier. Drabbad efter drabbad har intervjuats och en stark cocktail av överförmynderi, alkoholvanor och rapporterad vetenskaplig brist i testerna har lett till en intensiv bevakning på såväl nyhetsplats som i ledarspalterna. Men det har funnits en fråga som har vilat hela tiden över den här debatten. Hur vanligt är det egentligen? En formulering som florerat i flera medier är att det uppskattningsvis handlar om flera tusen. Men i veckan kom Transportstyrelsen med en riktigt ljummen siffra. Under 2024 handlade det om totalt 40 fall. Hur förändrar det här bilden? Och vilka frågor ställer det till bevakningen? Reporter är Erik Petersson.
Ja, väldigt intensivt, väldigt stort intresse. En väldigt hård ton i rapporteringen.
Mikael Andersson är presschef på Transportstyrelsen. Vi gör den här intervjun strax efter att myndighetens generaldirektör frågats ut i riksdagens trafikutskott.
Mycket uppgifter som florerar som inte är riktigt rätta. Och svårighet för oss att komma ut och bemöta de här påståendena då vi inte har hela bilden klar för oss.
Ja, Mikael Andersson tecknar en bild av bevakningen som spretig, åsiktsdriven och florerande av både små och stora felaktigheter.
En uppgift som florerade i medierna ganska tidigt var att det skulle röra sig om att tusentals svenskar fått sina körkort återkallade på grund av för höga PET-värden. Och det här är helt felaktigt. Vårt problem har väl varit att vi har inte den exakta siffran för hur stort omfattningen av den här typen av ärenden är. För uppgifterna registerförs inte. Så det har varit svårt för oss att gå tillbaka och bemöta det här felaktiga påståendet. Och det har ju så att säga, vi har också sett en situation där medierna har återrapporterat andra medias rapportering. Och jag menar, är siffrorna fel från första början, då är det här fel att säga levt vidare. Och det är det vi har sett här i det här sammanhanget.
Ja, det har ju pratats en hel del om de så kallade PET-testerna som mäter alkoholkonsumtion. Det är ju tusentals svenskar som redan blivit av med sina körkort för att man då anses ha ett
risk. Transportstyrelsens generaldirektör kallas nu till trafikutskottet efter att tusentals svenskar fått sina körkort återkallade på grund av höga PET-värden i blodet.
Och tusentals svenskar har fått sina körkort återkallade efter att så kallade PET-blodprover indikerar.
Rapporteringen om de så kallade PET-testerna började med artiklar i Skånska Dagbladet. De skrev redan i februari i år artikel efter artikel utan att några andra medier riktigt hakade på. Men efter ett tag började ledarsidor och debattörer skriva om frågan. Och först efter det hängde nyhetsmedier på. Case efter case dök upp både i lokaltidningar och riksmedier, och sedan Centrum för rättvisa förra veckan berättade att de skulle försöka driva ett sånt här fall till Högsta förvaltningsdomstolen har frågan tapetserat mediernas sajter. I den tidiga rapporteringen, när myndigheten fick frågan om hur många såna här fall som finns, svarade de att det inte gick att ta reda på. Men i samband med att generaldirektören skulle frågas ut i trafikutskottet nu i veckan har de nu plötsligt fått fram en siffra. Hur kommer det sig att den här siffran dyker upp just nu?
Nej, bakgrunden är väl egentligen den allt större debatten, allt fler uppgifter från gemene man som menar på att de är rädda att gå till doktorn. Uppgifterna om PET-värden och återkallelse på grund av överskridna gränsvärden är något som inte registerförs i våra system. Så för att få fram den här siffran så har alltså ett antal handläggare för hand gått igenom manuellt tusentals ärenden. Vi har alltså lagt ett antal hundra arbetstimmar för att få fram den här siffran. Och det har vi gjort för att vi har känt oss nödgade för att förtydliga för svenska folket hur stor omfattning av den här typen av ärenden som finns. Vi slutade i att det fanns 40 ärenden där vi hade återkallat på basis av PET-värden och en bedömning från en läkare och inte mer. Så 40 ställs i förhållande till tusentals.
Vad tänker du om den där siffran 40 då? Är det mycket eller lite?
Det är lite. Under 2024 återkallade vi över 38 000 körkort i Sverige. Av dem var över 7 000 ärenden som hade någon typ av koppling till medicinska skäl. Så sett i det här sammanhanget är 40 väldigt lite.
Vad säger du om den där siffran? Förändrar den bilden, tycker du?
Nej, absolut inte. Det finns två aspekter på det som jag ser det.
Martina Jarminder är politisk redaktör och ledarskribent på Skånska Dagbladet.
Och du är ändå den som tar frågan kring hela tidningens bevakning här, eller hur?
Mm, så har det varit.
Den tidning som alltså började granska det här och satte igång hela frågan i svenska medier. Martina Jarminder tycker dels att 40 personer är en hög siffra.
Att 40 svenskar förlorar körkortet på grund av att myndighet gör en bedömning som vi har funnit synnerligen skakig vetenskaplig grund är ju en rättsskandal i sig som är väl värd att uppmärksamma. Och det hade varit samma om det hade varit kanske 4 personer.
Den andra aspekten hon pekar på är att Skånska Dagbladet ställde de här frågorna till Transportstyrelsen redan i februari. Men att de då fått svaret...
Man kunde inte isolera det från den databasen med tusentals personer som har förlorat sina körkort av medicinska skäl. Man kunde inte isolera just den här anledningen och den potten. Nähä, det var ju tråkigt såklart, men det fick vi ju acceptera. Nu så kan de det, säger de. Så då undrar vi ju såklart, varför valde de inte att svara på frågan från början?
Det de säger nu när jag intervjuar dem är ju att de lagt hundratals arbetstimmar på det här.
Det är ju toppen med tanke på att de inte har velat lägga någon arbetstid på oss. När vi ringde från en lokaltidning och sa att det här är liksom i övrigt laglydiga medborgare som aldrig i sitt liv har kört rattfulla som har utsatts för detta. Och då har de inte varit intresserade av att forska. Så det är ju bara att göra tummen upp att de har tagit sitt jobb lite mer på allvar.
Givet hur många personer som hört av sig till dem tycker hon dessutom att siffran 40 personer som fått körkortet indraget under 2024 är misstänksamt låg.
Mycket mer än hälften av de drabbade skulle ha hört av sig inte bara till sin lokaltidning utan till en lokaltidning i en annan del av landet för att berätta den här historien. Det kan vara så, men det är ändå rätt ovanligt i sådana här frågor som är lite kopplade till skam. Att det är ett så litet, i princip obefintligt mörkertal. Jag säger inte, observera, att Transportstyrelsen inte har på någonting. Jag bara säger att det
gör du väl mellan raderna lite, eller?
Nej, det gör jag faktiskt inte, för det är fullt möjligt att just det här är en anomali som gör att det inte finns något mörkertal, utan alla som är drabbade har valt att uttala sig, i princip.
Varifrån kommer då den siffra som snurrat runt i svenska medier under våren? att uppskattningsvis tusentals svenskar fått sina körkort indragna på det här sättet? Jo, i ingressen till en artikel i Skånska Dagbladet från i februari skrivs det ut. Det är efter att de gått igenom statistik på hur många återkallade körkort som görs från år till år. I den kategori där förhöjda värden på PET-tester ingår har återkallandena av körkort ökat de senaste åren. I artikeln står det att Transportstyrelsen säger att de inte kan svara på frågan om hur många körkort det handlar om.
Det är ändå en stor skillnad mellan 40 och tusentals.
Ja, men så blir det ju någon myndighet inte vill dela med sig av den relevanta informationen. Myndigheten har gjort ett val här och jag tycker att de har gjort fel val. Jag tycker att de skulle ha berättat till exempel, skulle till exempel ha sagt att vi kan i nuläget utan att lägga ett oproportionellt stort antal arbetstimmar inte ge en exakt siffra. Men det rör sig ju inte om, det finns ingen möjlighet att alla de här, att det är särskilt många som döljer sig bland de här medicinska återkallandena. Det är ju ett alternativ. För att vi har ju skrivit att potentiellt tusentals, för det var potentiellt tusentals. Det gick ju inte att få reda på det, så det skulle kunna vara 1000 personer.
Ni skrev ju uppskattningsvis tusentals. Och vad bygger ni den uppskattningen på?
Att vi hade blivit fått berättat för oss att så här många körkort, eller vi hade fått berättat för oss och dubbelkollat, så här många körkort återkallas av medicinska skäl. Och de personerna, nu är det ju personer som inte vill ställa upp med namn och titel och så här för att de är rädda om sina jobb eller om andra omständigheter. Med hög expertkunskap inom detta har sagt att det skulle kunna vara så här många personer bland de här.
Du har varit inne en hel del på liksom vilket ansvar myndigheten har att beskriva det där. Vilket ansvar har ni som medier att beskriva omfattningen på rätt sätt här?
Vi har ett jättestort ansvar, precis som myndigheten har ett jättestort ansvar. För att Sverige är ju uppbyggt på att medborgarna har tilltro till institutionerna. Allting som undergräver det förtroendet är ju mycket, mycket allvarligt. Sådana här fall är ju någonting som skulle kunna ändra på det. Vilket ju är på själva anledningen till att vi skriver om det. Det är helt oacceptabelt att det har gått till så här. Såvida inte någonting framkommer som totalt motsäger vår bild av hur det har gått till. Vilket inte någonting har gjort hittills.
Så är inte den här siffran på 40 en sån sak?
Inte, absolut inte. Det är ju som vi har kommit fram till, 40 för mycket. Och det är en tendens till 40 2024.
Men förlåt, när man skriver uppskattningsvis tusentals och det är 40, är det ingen bild är förändrad då?
Nej, men det är det ju inte, för problematiken är ju densamma. Det har inte, för det vilar inte på vetenskaplig grund. Men hade myndigheten sagt till oss, vi tar det här på största allvar. Vi kommer att lägga de här arbetstimmarna på att ta fram de här uppgifterna till er. Innan dess så vill vi inte att ni skriver. Hade de sagt till oss, vi vill ju absolut inte, vi ska ta reda på detta. Vi ska berätta för er hur många det är. Vi kommer att återkomma, innan dess kan ni ju givetvis inte skriva något. Så hade det varit en helt annan situation.
Den här siffran tusentals har ju också varit andra aktörer som sagt. Centrum för rättvisa har också varit inne på det. Det har rapporterats om det i media efter media. Det har varit väldigt mycket rapportering om hela grejen. Och sen kommer siffran och det visar sig att det är 40 istället för tusentals. Är det inte någonting medierna kunnat göra annorlunda här för att det inte skulle bli så?
Nej. Vad skulle vi kan inte göra Transportstyrelsens arbete åt dem. Utan det här är fortfarande en rättsskandal, en potentiell rättsskandal. Och om vi inte kan sätta oss själva på Transportstyrelsen, läsa de här handlingarna, verifiera. I nuläget hade det inte varit någonting vi kunde gjort annorlunda, nej.
Tillbaka till Transportstyrelsen.
Är det inte också det där tomrummet på ett sånt där besked som också skapat utrymme för spekulationerna, så att säga? Borde ni gjort det här tidigare?
Ja, om man ska vara självkritisk så tror jag att det hade varit bra om vi hade fått fram den här siffran tidigare. Absolut. Det vill jag nog skriva under på.
Det var 40 förra året. Har ni någon koll på hur stor omfattningen är totalt? Hur många såna här ärenden finns det? Alltså jag menar, det skulle kunna bli rätt många om det är 40 per år i 20 år, så att säga.
Jag fattar. Det är det inte. Det finns ingen anledning att anta att det ser olika ut år för år, utan att den här 40 är någorlunda representativ för ett speciellt år. Praxisen med att börja använda PET-värde där infördes 2021, så vi har det här under några år bara. Så om man nu använder siffran 40 så skulle vi vilja sluta i siffran 160 då. Och även det är betydligt mindre än tusentals.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några nyhetsostron från veckan som gått.
Efter att SVT beslutat att lägga ner samhälls- och kriminalprogrammet Veckan så har ett ilsket bråk brutit ut. Ett riktigt sjöslag skulle man kunna kalla det för. Det är programledaren Leif G.W. Persson som i en artikel i Aftonbladet hävdar att nedläggningen handlar om en gammal fejd med författaren David Lagerkrans, känd för Zlatan-boken, men också för att vara gift med SVTs vd Ann Lagerkrans. GV har tidigare kallat David Lagerkrans för bland annat knapadelsfjolla, så han misstänker att nedläggningen har personliga motiv. David Lagerkrans skräder inte med orden han heller, utan kontrar i samma Aftonbladet artikel med att säga att GV kan dra åt helvete med sina anklagelser. SVT säger att nedläggningen var planerad. Programmet fick bara 2 säsonger och nedläggningen sker med omedelbar verkan. TV4-nyheterna analyserade en ljudfil från attacken på Campus Risbergska i Örebro och hävdade att någon skrek "Ni ska bort från Europa". Det här blev en uppmärksammad publicering som fick kritik, bland annat av en expert i talperception här i medierna och senare också av en grupp erfarna ljudtekniker på sajten Kvartal. Och nu sågar även polisen TV4s ljudanalys. I en artikel i DN säger utredningsledaren i Örebro att det överhuvudtaget inte går att urskilja vad som sägs. Ljudfilen har analyserats av experter på Nationellt forensiskt centrum som inte kan slå fast vad som sägs eller ens om det är en kvinna eller man som hörs i ljudfilen. TV4-nyheterna friades i granskningsnämnden för publiceringen och den ansvariga utgivaren Fredrik Malmberg säger till Expressen att de fortsatt står fast vid sin publicering.
Har du ett nyhetstips? Då hänvisas det ofta till mejl eller, om det är riktigt högoktaniga grejer, en krypterad tjänst som Signal, Secure Drop eller varför inte egna tekniska lösningar som Sveriges Radios Radio Leaks. Men det finns ju de som känner att nej, jag orkar inte med det här nya mäckiga appsamhället. Jag vill prata med en riktig människa och verbalt få lägga ut texten. Och då finns den där, den klassiska tipstelefonen. Men vilken status har den här gamla trotjänaren i dagens digitala och AI-drivna robotsamhälle egentligen? I veckan har vår reporter Freddy Rammel ringt runt till fasta telefoner från norr till söder.
Jag börjar min rundringning med att knappa in 08 411 11 11.
Your call is placed in queue.
På skärmen står det direkt Aftonbladet. Numret låg alltså redan inlagt i min mobil.
Thank you for waiting.
Och att det finns i min telefonbok har ingenting att göra med mitt jobb här på medierna, utan anledningen är något helt annat. Något mer, ja, skämmigt. Vi ska återkomma till det.
Aftonbladets tipstelefon.
Hejsan, Freddy Rammel heter jag, ringer från medierna i P1.
Hejsan, hejsan.
Jag blir vidare slussad till den här mannen.
Jag som är doktorand i tipstelefonen.
Reporten Gustav Tronarp.
Vad är det för tips man oftast får? Är det liksom bra tips, upplever du?
Det är verkligen högt och lågt. Och det är ju en av de sakerna som gör att jag tycker att det är så, oftast i alla fall, väldigt roligt att svara i tipstelefonen. Till vikarier när vi introducerar dem brukar vi säga att det kanske är ett samtal per 100 som är riktig dynamit. Men sen kanske det där är ju en väldigt så här slängigt framlagd siffra. Men sen kanske det är 20 samtal av 100 som skulle kunna bli någon form av artikel eller tv-inslag eller no, av någonting. Men det är ju tvivelsutan så att det är mycket som är som man kan ganska snabbt säga tack så mycket för att du hörde av dig och ha en bra dag. Och sen får man försöka avsluta samtalet så fort som möjligt.
Jag fortsätter min telefonenkät. Slår in numret 020 22 22 20. Även det här numret har jag inlagt i min adressbok sen innan.
Välkommen till Expressen.
Och även i det här fallet så har det ingenting med mitt nuvarande yrke att göra.
Hej, välkommen till Bonnie News. Du pratar med Växan.
Till skillnad från Aftonbladets tipstelefon så har Expressen ett sorts telefonskalskydd som man måste passera igenom innan man kommer in till redaktionen.
Är det liksom dig jag lämnar tips till då eller nej?
För den går nämligen till oss, de har den kopplad till oss på dagarna för att vi kan ändå urskilja lite sådär.
Okej.
Om det är för mycket tokstollar som ringer eller inte.
Finns det någon möjlighet för dig att koppla mig till tipsen?
Absolut.
Så kan jag kolla om jag kan prata med dem lite.
Ja. Absolut, jag kopplar dig dit.
Toppen, tack.
Emma Åman är nyhetschef på Expressens Breaking Desk. Och den som plockar upp luren idag.
Man kommer ju verkligen liksom in till hjärtat av nyhetsverksamheten och kan lämna sitt tips. Liksom.
Hon ger en lite mer positiv bild än Aftonbladet av vad tipstelefonen kan generera i form av pangnyheter. Hon drar sig till minnes en sån som hade sin början på den här linan.
Den här historien som vi hade om Magdalena Anderssons papperslösa städerskan där som städade hemma hos henne när hon var statsminister. Och det kom till exempel till oss via tips. Så det finns ju sådana exempel på stora nyhetssändelser som har kommit den vägen. Liksom.
När man kikar runt på svenska mediers sajter så är det uppenbart att tipstelefonen inne på redaktionerna inte direkt är den vägen man föredrar att läsarna väljer. De flesta tipsa oss-sidorna premierar mejl eller tipsformulär som man kan fylla i. Och lite undanskymt, längst ner på sidan står: du kan också ringa oss på det här numret.
Ditt samtal tas emot i turordning. Var vänlig vänta.
Nu ska vi söderut.
Din plats i kön är 1.
Till Sydsvenskan.
Hej och välkommen till Sydsvenskans tipstelefon.
Där är tipstelefonen lika mycket värd som alla andra tips sett på deras tipsa oss-sida. Flikarna för ring, smsa, mmsa, mejla, facebooka och krypterat grävtipsformulär tipsa står på rad i precis lika stor text.
Aktionen Palmqvist.
Den profilerade kriminaljournalisten Joakim Palmqvist har tipstelefons jour. Och han kommer inte svara på några frågor förrän han är bombsäker på att jag är den jag utger mig för att vara.
Du får ursäkta, men innan jag blir citerad så vill jag veta någonting i alla fall.
När mitt mobilnummer visar 0 träffar på Google så hittar Joakim Palmqvist en okonventionell legitimeringslösning.
Vad har Martin Wiklin för ett mobiltelefonnummer? Ge mig det, för det har jag, känner honom.
Martin Wiklin, alltså före detta programledare för det här programmet och numera programledare för söndagsintervjun i P1. Jag läser upp numret med skakig röst och det överensstämmer med Palmqvists. Pew.
Okej, taget. Shoot. Välkommen till redaktionen på Sydsvenskan.
Tack så mycket.
Joakim Palmqvist kan med sina nästan 3 decennier i branschen se hur tipstelefonens relevans för det dagliga nyhetsarbetet har dalat över tid.
Tipstelefonen var mycket viktigare för kanske 30 år sedan. Man ringde, man hade som läsare och mediekonsument en tätare och närmare relation till sin tidning. Det kunde ringa folk och fråga gärna sakupplysningar. Vi sitter ett antal grabbar här på kvällen. Vi vet hur det ligger till med det här och det här. Det var innan Google fanns. Liksom. Så där tror jag tipstelefonen som sådan, den funktionen, hade en större verkan nyhetsmässigt än idag.
Skulle du säga att tipstelefonen framförallt nu är kvar mer av tradition än något annat, eller liksom, vad är det som är viktigt mer än så att säga nu?
Nej, men alltså en kanal till alla läsare oavsett bakgrund och möjligheter, alltså den som till och med har fast telefon hemma, behöver vi. Och än så länge så upplever vi att det lönar sig att ha en tipstelefonmöjlighet. Den är ju en del av breaking-tjänsten som jag bekläder den här veckan. Det går ju runt, så att säga.
Så ska vi norrut. 023-475-75. Dala-demokraten.
Lina heter jag, Lina Hård.
Reporter och nyhetschef på DD.
Jag skulle väl säga att i 9 fall av 10 så får man ju inte ta en tipsen på den vägen. På årsbasis en handfull, inte mer än så.
Så mycket ger kanske inte tipstelefonen. Men Lina Hård säger att det finns ett demokratiskt skäl till att den är kvar. Alla har kanske inte sociala medier. Alla vill kanske inte skicka ett mejl.
Jag menar, är vi som journalister måna om att vi vill prata med riktiga människor och inte få svar på våra frågor via mejl till exempel, då behöver vi också vara öppna och tillgängliga.
Det finns ett mediehus som skiljer ut sig från mängden, som gjort något radikalt. TV4. Där finns nämligen ingen tipstelefon längre. Nyhetschefen Fredrik Malmberg säger till oss att de för ett par år sedan gjorde en undersökning där de kom fram till att den där telefonen gav väldigt lite. Den blev mest en slags klagomur med folk som hade synpunkter på att det är för mycket reklam i TV eller att de inte gillar någon av programledarprofilerna. Men Fredrik Malmberg var ändå övertygad om att man fortfarande skulle kunna bli kopplad via en växel. Ring 08 459 40 00, sa han. Men det numret går till en telefonsvarare.
Varmt välkommen till TV4.
Där Tilde De Paula berättar att man ska gå in på hemsidan istället.
Vill du lämna tips till nyhetsredaktionen, gå in på tv4.se/tipsa. Alltså tv4.se.
Har ni många stammisar, skulle du säga, som ringer ofta?
Ja, verkligen.
Gustav Tornarp, reporter på Aftonbladet och självutnämnd doktorand i tipstelefon igen.
Vi hade en som bodde på någon form av boende och alltid ringde kring lunch och läste upp vad han skulle få till mat den dagen. Och det var allt han ville säga. Det kunde vara så här, pannbiff med lök och potatis. Och så kunde man säga, det var låter gott. Och så var det tack och hej. Och sen så får man ju tänka sig att det tillförde någonting i hans vardag. Och på något sätt så blir det ju att det tillför någonting i en tidningsarbetares vardag också.
Så det är också lite grann att folk kan bara ringa för att få sällskap helt enkelt. Alltså det.
Verkligen. Och så kan det ju särskilt vara när man jobbar utanför kontorstider och så här. Så kan ju Aftonbladet vara någon form av jourhavande kompis.
Och så var det dags för en bekännelse från min sida.
Jag märkte det när jag ringde tipstelefonen, både till er och till Expressen, att jag hade båda tipsnumren inlagda på min mobil redan. Det har att göra med att jag, när jag var ungefär 19-20, vid några tillfällen ägnade mig åt att busringa till tipstelefonerna på Expressen och Aftonbladet.
Busringningarna skedde ofta framåt småtimmarna och kunde vara av typen: jag såg den här och den här kändisen göra den här och den här sjuka grejen utanför en krog. Eller så kunde jag ringa in med redan välkända nyheter, som till exempel: det verkar vara någon typ av krig i Syrien. Är det något ni har koll på?
Jag tror att det busrings mindre nu än vad det gjort tidigare. Jag har tagit emot en hel del hög och tanig info på tipstelefonen som jag sen har liksom slitit mitt hår för att kunna verifiera. Jag fick höra att det fanns bilder på, det här är ganska många år sedan, men på en politiker i ledande ställning som hade använt kokain på en fest. Och det tipset var från skyddat nummer. Lät trovärdig, personen som du pratade i andra änden lät trovärdig, och så la vi på. De lovade att höra av sig med mer information. De hörde aldrig av sig, och i flera veckor var jag orolig för att den andra konkurrerande kvällstidningen skulle ha den här nyheten, men den kom aldrig, så att det sannolikt så kanske var fejk, eller så finns de där bilderna någonstans.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Och har du ett nyhetstips till oss på medierna så får du gärna ringa vår tipstelefon. Men i ärlighetens namn så får du ännu hellre mejla på medierna@sverigesradio.se. Johan Hörnqvist är den som ljudmixar programmet. Producent för medierna är Erik Petersson. och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Är du en knap avelsfjolla, Freddy? Ja.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.